Hamrodde sydost 3, Hanö sydost 5, Utklippan sydost 2. Öland södra udde syd 3 och norra udden syd 5. Harstena sydost 2, Hoburg syd 3, Östergarnsholm syd 4 och Fårösund syd 2. Gotska Sandön saknar jag uppgift för. Landsort sydväst 4, Skarpö sydväst 2, Svenska högarna sydväst 6 och Söderarm sydväst 7. Finska Utö sydväst 6, Nyhamn sydväst 9, Märket och Örskär sydväst 8. Hägergrund väst 3, Kuggören nordväst 4, Brämön nordost 5. Lunge nord 12, Skogsudde nordost 8, Jännersklubb nord 5 och Holmön nordost 4. Bjureklubb nordväst 2, Piterönskär nordväst 1, Rödkallen väst 3, Kemi 4 nordost 5 och slutligen Storön nord 2 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för ikväll. Jag önskar er en god kväll.
Här är Ekot. EUs utrikesministrar möts på tisdag för att diskutera den upptrappade konflikten mellan Israel och Iran. Israel och Iran har fortsatt attackera varandra under kvällen. Israel har uppgett att de genomfört attacker från de västra till de östra delarna av Iran, samtidigt som Iran skickat robotar mot Israel. Flyglarm hördes tidigare i Jerusalem och Tel Aviv, rapporterar Reuters. Sverige nu, det blir ingen strejk för privatanställda inom vård och omsorg och städpersonal inom bland annat industrin. Parterna kom överens idag och varslet är därmed avblåst. Det nya avtalet innebär att deltidsanställda i flera branscher får övertidsersättning, precis som heltidsanställda. Malin Ragnegård är förbundsordförande för Kommunal.
Det har vi lyckats att få till nu genom medling och det är vi väldigt glada för.
Antje Dedring som är förbundsordförande för vårdföretagarna är nöjd med att strejken nu inte bryter ut.
Vi är glada att vi har ett avtal på plats som liknar övriga avtal på arbetsmarknaden och att vi har undvikit en konflikt som faktiskt bara skulle drabba sjuka och äldre.
För 2 veckor sedan la Kommunal fram ett strejkvarsel för 50 000 privatanställda i vård och omsorg. Och fackförbundet Seko och fastighetsanställdas förbund varslade om strejk för 600 städare på bland annat Volvo, Scania och Viking Line. Privat och offentligt anställda inom vård och omsorg ska nu få lika villkor och deltidsanställda ska få rätt till övertidsersättning. Eva Edström som är ansvarig för städavtalet på fastighetsanställdas förbund förväntar sig att det leder till ökad sysselsättningsgrad för de många deltidsanställda som vill jobba mer.
Det blir ju naturligtvis dyrare för arbetsgivaren om man ska betala övertidsersättning till de deltidsanställda och då kommer det att finnas en vilja på ett annat sätt att faktiskt istället personalplanera så att man kan ge de anställda en högre sysselsättningsgrad.
Sa Eva Edström på Fastighetsanställdas förbund, reporter Helena Björk. Jakten på den misstänkte politikermördaren Vance Bolter i Minnesota i USA fortsätter. Efter tips från boende i ett samhälle utanför Minneapolis, ungefär en timme från där gårdagens skjutningar skedde, har polisen hittat en bil som tillhör Bolter och som tros vara flyktbilen. Den 57-årige Vance Bolter jagas misstänkt för att ha skjutit 2 demokratiska lokalpolitiker och deras respektive i deras hem. Vår korrespondent Roger Wilson rapporterar.
Han beskrivs av myndigheterna som beväpnad och farlig. Man har delat en bild på det misstänkte taget av en övervakningskamera kort efter de 2 attacker han gjorde. Man har också skickat bilder på honom till gränspolisen om han försöker fly till Kanada. För de 2 som överlevde skjutningen, delstatssenatorn John Hoffman och hans fru Yvette, så säger man att läget har stabiliserats. Så enligt uppgifter från en släkting så har man beskrivit hur Yvette Hoffman använde sin kropp som en sköld för att skydda sin dotter när de blev beskjutna. Det här är också ett av flera fall av våldsamheter den senaste tiden, bara de senaste månaderna, så har till exempel Pennsylvanias guvernör Josh Shapiro, hans residens, försökte någon sätta eld på när han och hans familj befann sig i byggnaden på natten. Och vi har också sett skjutningar i Washington DC efter ett arrangemang på Judiska museet, och president Trump utsattes ju för två attentat under valkampanjen. Så det här har ju gjort att man på nytt talar om behovet av att lugna ner den politiska retoriken i USA.
USA-korrespondent Roger Wilson. Stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis satte nytt världsrekord vid Diamond League-galan på Stockholms stadion ikväll. Mondo klarade 6,28 i första försöket. Senast en svensk satte världsrekord på svensk mark var den 30 juni 1987 när Patrik Sjöberg hoppade 2,42 i höjdhopp. Och sen titt på väderprognosen. Imorgon passerar regn bort österut över Götaland och Svealand. Det följs sen av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar molnen med regn. Men i de sydligaste och nordligaste delarna av Norrland även en del sol. Temperatur från i söder 20 till 25 grader till i norr där det blir mellan 15 och 20 grader. Grader. Det var Ekot klockan 22 i studion, Simon Karlsson.
P1, Sveriges Radio.
Nu går morgon världen från i morse. Programledare Nina Benner.
Ännu en natt av raketer över både Iran och Israel och omvärlden håller andan. I USA har militären paraderat genom Washington i natt och i Bryssel väntar ett viktigt avgörande.
En enorm summa pengar, motsvarande över 2000 miljarder svenska kronor av frysta medel som kan tinas upp. Som kan skickas tillbaka till Ryssland, rätt in i Putins krigskassa.
Hör om spelet kring Rysslands frysta pengar. Många studenter har gått ut i veckan, men mer plugg väntar för att komma in på arbetsmarknaden.
För samhället så kan det givetvis bli som en ond spiral där varje ny generation måste så att säga vinna över den tidigare generationen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden.
Krönikopanel sen, och i vår andra timme ska vi till gränsen mellan Israel och Libanon.
Stora hela träd ligger nerfällda av bombens krafter över vägar. Det är förvriden metallplåt här också. Jag ser i princip inte en enda hel byggnad i det här området.
Satir med radioskugga bjuder vi också på bland annat, och envisa dansk-svenska fördomar och ett kåseri av Augustin Erba. Välkommen till två timmar med Godmorgon världen. Jag heter Nina Benner. Och det är dramatiska dagar i Mellanöstern. Så här lät det i staden Tamara i norra Israel i natt. Minst 10 personer dödades i robotattacker mot Israel, däribland barn. Samtidigt nås vi av uppgifter om att Israel har attackerat högkvarteret för Irans försvarsdepartement i Teheran, och även flera oljedepåer blev förstörda där. Vi är inne på tredje dygnet nu sedan Israel påbörjade en storskalig attack på Iran, och sedan dess har länderna skjutit robotar mot varandra. Israel kallar det här för en förebyggande attack för att stoppa Irans kärnenergiprogram, medan Iran talar om en krigsförklaring. Med oss nu, direkt från Tel Aviv, har vi Tobias Gisle som är lärare och skribent och bor i Tel Aviv med sin familj. God morgon, Tobias.
God morgon, god morgon, god morgon.
Hur har natten varit där du är?
Ja, vi fick vara ett par timmar i skyddsrummet. De har satt upp ett speciellt system där man får varnas före tid och sen senare att vara nära skyddsrummet och sen vara i skyddsrummet. Så att barnen, ett av barnen sov där hela natten för att det är så stora raketer som kommer från Iran just nu.
Mm. Om du jämför, det här är inte första gången som det är oroligt i området. Är det någon skillnad?
Jag tror att storleken på raketerna gör skillnad för att som du påpekade så tog det ner en helt hyreshus i Batyam som är kanske 20 kilometer härifrån och där ganska många dog. Vad som är tur är ju att man har luftförsvar och man har de här skyddsrummen som räddar många liv.
Mm. Det här har pågått nu, vi är inne på tredje dygnet. Hur beredd var du på att Israel skulle genomföra den här attacken?
Jag var konstigt nog väldigt... jag hade det på känn. För att alla pratade om det, alla visste att det skulle komma snart. Jag sa till och med till min iranska vän att vad säger de i Iran? Är ni förberedda på vad som kommer att hända? Och det här var ett par timmar innan första attacken. Men hon sa att alla bara säger att det här inte kommer bli nu och det är bara tjafs. Och det sågs ju sen att många av den högsta medledningen de sover hemma. Och det var dåligt för dem.
Mm. Och när du diskuterar med dina bekanta i Tel Aviv, och hur känner du själv? Alltså, blir Israel säkrare eller osäkrare av det som sker just nu?
Ja, självklart är ju säkerheten sämre just nu. Iran skickade inte ballistiska robotar på oss och nu gör de det. Men i längden, i tanken på att Iran skulle skaffa kärnvapen, det är för förfärligt att tänka sig. De har sagt hela tiden att deras mål är att utplåna Israel och med hela all deras proxysystem runt Israel. Så att i längden så tror jag att de flesta står ganska starkt bakom detta. Jag kan inte tala för alla såklart, men det är ungefär det jag känner.
Mm. Och sist, nu väntar ju en ny dag, det är söndag. Hur planerar du och din familj för vardagen med tanke på läget?
Ja, det är ingen vardag. Det är skola på Zoom och det är flygplatsen är stängd. Och allting måste... Det är inte alla ens arbetsplatser som är öppna. Och alla måste vara extremt förberedda på att när som helst kan det komma attacker. Med detta sagt så har de ibland lite förvarning. Igår kunde vi vara ute ett par timmar på dagen. Men det är väldigt tomt på gatorna. Det är väldigt lite folk ute. Så att det är svårt att säga det.
Tack så mycket, Tobias Isle, som var med oss direkt från Tel Aviv.
Tack så mycket. Hej då.
Hej. Och med oss nu är Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, som befinner sig i Jerusalem denna morgon. Samar, om du skulle sammanfatta kort vad som hänt under natten och morgonen i den här konflikten.
Ja, det har varit ännu en svår natt i Israel. Minst 10 personer dödades och 240 skadades i iranska attacker. Iran har sedan igår kväll runt 23-tiden avfyrat 90 robotar och tiotals drönare mot olika delar av Israel. De flesta riktades mot centrala och norra Israel. Många av de här robotarna och drönarna sköts ner av luftvärnssystemet, men de som slog ner har orsakat enorm förstörelse. De första nedslagningarna var i Haifa i norra Israel, där en som israeliska medier beskriver som en strategisk anläggning blev träffad. Vi vet inte vad det handlar om, vad det är för anläggning, för den nyheten omfattas av krigscensuren som råder just nu i Israel, där medier får inte rapportera om allt. Och en robot slog ner vid ett bostadshus i staden Tamra, som också ligger i norra Israel, där 4 personer dödades. Enligt tidningen Haaretz så handlar det om en mamma och sina 3 döttrar. 6 andra personer dödades när en robot slog ner i ett bostadsområde i staden Batyam söder om Tel Aviv. Och det kommer uppgifter nu att 30-tals människor befinner sig fortfarande under rasmassorna. Och en annan robot såg jag också slog ner vid ett välkänt forskningsinstitut, Weizmanns forskningsinstitut i staden Rehovot, där forskning inom bland annat AI, kemi och fysik äger rum. Så det har varit en riktigt, riktigt svår natt för israelerna.
Vi hörde nyss också läraren Tobias Gisle beskriva situationen för civila i Tel Aviv. Vad vet du om hur natten har varit i Iran?
Ja, iranska medier uppger att Israel har under natten attackerat oljelager, bränsledepåer i Teheran. Israel ska också ha slagit till mot högkvarteren för försvarsdepartementet och mot Irans atomprogram. De här uppgifterna kommer från den israeliska armén, inget som Iran kommenterar. Och Israels attacker mot Iran har varit massiva och omfattande. De senaste två dygnen så har dödssiffran i Iran stigit till 140. 60 civila ska ha dödats igår, varav 20 var barn.
Och det här leder förstås också till oro bland civilbefolkningen i Iran. Så här sa en person, en ingenjör som Ekots reporter Babak Param talade med igår i Teheran.
همه شوک شدن، همه ترسیدن، نگرانن. ببین اونی که میره پمپ بنزین یه جور نگرانه، اون که میره خرید مایعاتش بخره اون یه جور نگرانه.
Vi har förvrängt den här mannens röst lite på hans begäran. Han talar om chock och om oron för att skicka sin 10-åriga dotter till skolan idag. Samar Hadros, lite kort bara. Vad kan man tänka sig kommer ske under dagen idag?
Jag tror att attackerna kommer att fortsätta. Både mot Iran och mot Israel. Så det är det som väntas. Man ser inga indikationer än på att det här kommer att lugna ner sig.
Tack så mycket, Samar Hadros, som var med oss från Jerusalem. Och en nyckelspelare i den här konflikten är förstås också USA, som nu i helgen enligt tidigare planer skulle ha hållit fortsatta samtal med Iran om ett förnyat kärnavtal. De samtalen blev inställda. Med oss direkt från Washington nu, vår korrespondent Gina Lindberg. Hallå Gina.
Hallå, hallå.
Om vi skulle börja med de amerikanska reaktionerna på Israels attack mot Iran och de motattacker som skett. Vad är det senaste där?
Ja, Donald Trump gick ut för någon timme sedan här i ett skriftligt inlägg och skrev att USA har ingenting att göra med den senaste attacken mot Iran. Och han kommer med en ny varning till Irans ledare. Om ni attackerar USA på något sätt så kommer USAs fulla militära styrka slå till mot er på en nivå som aldrig setts tidigare. Så att Trump markerar alltså igen att USA är inte inblandat och han höjer tonläget och skickar en ny varning till Iran.
Det har spekulerats mycket de senaste dagarna om ifall Donald Trump gett sitt uttalade bifall till Israels attack i förväg eller om Israels Netanyahu har valt att runda honom på något sätt. Vad vet man om det nu?
Ja, vi vet att han var informerad i förväg om attacken. Han har själv uttryckt det som att han visste allt. Och vi vet också att han har talat med Netanyahu flera gånger senaste veckan. Däremot är det ju inte klart om Trump gav grönt ljus eller inte till den här attacken. Trump-administrationen har verkligen varit måna om att snabbt markera att USA inte var involverat. Marco Rubio, utrikesministern, gick ut väldigt snabbt med ett uttalande omedelbart efter attacken och betonade att det här var en ensidig attack, som han skrev. Och så sa han också att vår prioritet, USAs prioritet, det är att skydda amerikanska styrkor. Så att det här, det kan ju tolkas som ett visst avståndstagande från Israels agerande. Även om Trump också har upprepat senaste dygnen att USA och Israel står nära varandra. USA stödjer sin allierade Israel. Men däremot är det oklart om man i och med det också stödjer just de här attackerna. Det har varit en sorts talande tystnad från Trump-administrationen i just den frågan.
Enligt den iranska nyhetsbyrån Fars så planerar Iran att fortsätta attacker mot Israel, det har vi ju sett, men också attacker mot amerikanska baser i regionen de närmaste dagarna. Trump var inne lite grann på det i sitt uttalande nyss då, men om det här skulle bli verklighet, vad skulle det innebära?
Ja, det kan ju innebära att USA dras in i en direkt väpnad konflikt med Iran, och man har redan börjat förbereda sig från USAs sida på någon typ av sånt scenario. Man har börjat ta hem familjer och vissa ambassadanställda från amerikanska ambassader i regionen. Och man har ju också omedelbart markerat mot Iran, varnat för konsekvenserna om de skulle attackera amerikanska mål. Och om det skulle hända, då hamnar ju Trump i en situation där det kommer förväntas av många att han ska agera. Och det är också det han säger nu på sociala medier, att då kommer vi slå till. Och det kommer ju i så fall vidga och eskalera hela den här konflikten.
Mm. Och apropå militärer, Gina, det är natt i Washington just nu, men lördagen var en väldigt speciell dag i USA. Berätta.
Mycket speciellt. Det har varit demonstrationer runt om i hela USA idag i protest mot Donald Trump. Och det har varit några av de mest omfattande demonstrationer vi har sett sedan Trump tillträdde. Och samtidigt så har ju Trump under lördagen genomfört något som han drömt om länge, nämligen en riktigt stor militär styrkedemonstration, en militärparad i Washington. Och den hölls för att fira arméns 250-årsdag. Den sammanföll också med Trumps egen födelsedag, han fyllde 79. Och den genomfördes i centrala stan här i ett Washington som har varit helt kluvet senaste dygnet, bokstavligt talat. Alla som skulle in och se militärparaden fick gå genom säkerhetskontroller, stå bakom kravallstaket, och på andra sidan av de här staketen och avspärrningarna så var det demonstrationer mot Donald Trump. Så att det har verkligen varit ett delat Washington och mycket skilda och starka åsikter om det som har utspelat sig här idag.
Mm. Så hur förlöpte det hela då?
Ja, det var 6000 soldater lite drygt som marscherade i taktfast formation. Det var stridsvagnar, det var ibland tyckte jag som en enda lång lektion i militärhistoria på något sätt, med en massa gamla stridsfordon från olika krig och långa, långa processioner med soldater i uniformer från tidigare krig, från amerikanska inbördeskriget och från Vietnamkriget. Och så var det var mycket folk, det var inte fullsatt, men det var ändå en hel del publik, och där jag stod var det väldigt många i publiken som hade Trump-kepsar och politiska budskap. Och det här är ju något som Trump har fått kritik för, att han använt militärparaden som en sorts politiskt verktyg och inte bara i någon sorts allmänt patriotiskt syfte, utan använt den politiskt. Och han genomför den här militärparaden samtidigt som han har skickat militären till Los Angeles för att bemöta protester mot hans migrationspolitik. Så att det är ju en laddad fråga och ett väldigt laddat läge.
Mm. Och samtidigt som Trump firade militären och kanske också sig själv, så som du sa, pågick det protester. Hur såg det ut?
Ja, protester runt om i hela USA, och det verkar hittills ha gått lugnt till. Det har varit en del gripanden, men inga allvarliga våldsamheter rapporterade i det här läget. Och det är som sagt de största Trump-kritiska protesterna sedan januari när han tillträdde. Och de har hållits i alla 50 delstater förutom faktiskt i en, i Minnesota. Där ställdes flera planerade protester in för att det var två politiker som blev skjutna i sina hem igår lördag av en gärningsman som var utklädd till polis. Och en av de här politikerna och hennes make har avlidit. Och de här politikerna är demokrater, de sitter i delstatskongressen i Minnesota. Så att där har man ställt in demonstrationerna av säkerhetsskäl. Men i övrigt, stora protester. Och här i Washington så träffade jag demonstranter med plakat, med banderoller, med budskapet att Trump är en tyrann och han är ett hot mot demokratin. Mm. Och han använder militären för sin politiska agenda. Mm.
Och sist, Gina, Donald Trump gick till val på att han skulle få till fred i världen. Han var garanten för att det inte skulle bli något tredje världskrig, vill jag minnas att han sa. Men kriget i Ukraina fortsätter med full kraft, läget i Mellanöstern har blivit akut. Märker man av någon som helst självkritik från Trump eller från hans parti, Republikanerna?
Nej, självkritik är inte det som kännetecknar Donald Trump, och det är det inte i den här frågan heller. Men det är ju mer och mer uppenbart att den här beskrivningen som han har av sig själv, som du säger, som fredspresidenten och fredsmäklaren, den skickliga förhandlaren, den beskrivningen haltar. Och nu ser vi ju den här eskaleringen i Mellanöstern. Han fortsätter hävda, så sent som i det här inlägget för någon timme sedan, att det vore lätt att få till en lösning, en deal som man kallar det, mellan Iran och Israel. Men den analysen är det inte många andra som skulle skriva under på just nu. Och frågan är ju vad Trump-diplomatin är värd om han inte kan visa på resultat i någon av de här konflikterna och USA istället närmar sig ett läge där man eventuellt kan dras in i en ny väpnad konflikt i Mellanöstern.
Gina Lindberg i Washington hörde vi där. Och vi ska återkomma till läget i Mellanöstern efter 10-nyheterna. Men nu ska det handla om en annan konflikt, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och hur det finansieras. Sen början av kriget så har EU fryst många miljarder av ryska centralbankens tillgångar som ett sätt att försöka hämma Rysslands krigföring. Men den här frysningen måste förlängas löpande och nu närmar sig nästa deadline och varningar hörs om att EU-landet Ungern skulle kunna trilskas och lägga in sitt veto. Därför tittar man i Bryssel just nu på andra sätt för att hålla de ryska tillgångarna frysta. Alternativ som bland annat omfattar en 80 år gammal krigslag i Belgien. För större delen av de ryska pengarna ligger hos ett enda bolag i Bryssel och dit ska vi nu.
Jag befinner mig nere i centrala Bryssel, där kontorsbyggnader blandas med hotell, där kostym- och bröllopsbutiker blandas med sexshoppar på typiskt brysselvis. Här, i en av de högsta kontorsbyggnaderna, har Euroclear sitt huvudkontor. Det syns inte på utsidan, där finns inte ens en företagslogga. Men innanför den grå betongen ligger det stora belgiska clearinginstitutet som agerar som mellanhand vid finansiella transaktioner. Ett företag som sitter på närmare 200 miljarder euro i ryska tillgångar. Det är pengar som egentligen tillhör den ryska centralbanken, men som EU har fryst på grund av Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. En enorm summa pengar, motsvarande över 2000 miljarder svenska kronor, av frysta medel som kan tinas upp. Som kan skickas tillbaka till Ryssland, rätt in i Putins krigskassa. Men vi tar det från början.
We will freeze Russian assets in the European Union. We are closely aligned with our partners and allies, the United States, the United Kingdom, Canada.
Så lät det från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i slutet av februari 2022. Bara dagar efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina svarade EU och G7-länderna med att frysa ryska tillgångar. Den överlägset största frysningen träffade den ryska centralbanken, som fick hälften av sina tillgångar frysta, hela 300 miljarder euro. Största delen av de pengarna, ungefär 200 miljarder, fanns i EU. Och av den potten fanns nästan hela summan, 190 miljarder, i ett enda företag här i Bryssel, clearinginstitutet Euroclear. Bolaget har suttit på de ryska pengarna ända sedan dess. Men frågan är, hur länge till? Som alla andra av EU-sanktioner behöver frysningen av centralbankens pengar förlängas var sjätte månad. Och det ska vara ett enhälligt beslut. Alla 27 EU-länder måste säga ja. Alla har vetorätt. Den nuvarande frysningen löper ut 31 juli. Frågan om att förlänga lär tas upp på högsta nivå bland EUs ledare när de träffas på toppmöte här i Bryssel i slutet av juni. Normalt är det en formalitet och hittills har de allra flesta av EU-sanktioner förlängts med undantag för några marginella förändringar. Fast den här gången är det inte helt givet.
Mi är oron på jag och sanktion, mi har tjock dragan, nu tar hon kan jag via. Och sanktion, vi kör Green Deal, ägget, dunklat att sikas Europa i gasdorsan.
I ett inlägg på plattformen X, som vanligt med dramatisk musik i bakgrunden, säger Ungerns premiärminister Viktor Orbán att sanktionerna mot Ryssland driver upp energipriserna i Europa. Och sanktionerna, i kombination med EUs klimatpolitik, förstör EUs ekonomi. Vid sidan av Orbán har EUs andra ryssvänliga ledare, Slovakiens premiärminister Robert Fico, också sagt att han kommer blockera alla sanktioner som skadar Slovakiens intressen. Därmed har nervositeten vuxit kring vad som ska hända med alla ryska miljarder.
Hello.
Strax innan han ska på ett flyg ringer jag upp Filip Lausberg, som är analytiker på tankesmedjan European Policy Center, för att fråga hur troligt det är att Orbán eller någon annan blockera förlängning av sanktionerna.
I would say it's rather unlikely, but I wouldn't exclude it.
Det är ganska osannolikt, men jag skulle inte utesluta det heller, svarar han. Filip Lausberg pekar på att de andra ledarna tidigare har lyckats pressa Viktor Orbán så att han har sagt ja både till 17 hårda sanktionspaket mot Ryssland och löpande förlängning av dem. Men samtidigt känner sig Orbán nu stärkt av USAs president Donald Trump som stöttar hans politik och som själv haft en mjukare inställning till Putin och sanktionerna mot Ryssland.
Of course, Viktor Orbán at the moment is emboldened by the United States and Donald Trump that who support his policies and who have been much less strict on sanctions versus Russia.
Utan förlängda sanktioner skulle det saknas laglig grund för att ha kvar frysningen. Och de 190 miljarder euro som finns hos Euroclear, och de skulle sannolikt vara tillbaka i Ryssland dagen därpå. Det skulle inte bara vara ett enormt tillskott till den ryska krigsapparaten. EU och EU-länderna skulle förlora ett stort påtryckningsmedel. Och de skulle dessutom förlora säkerheten för de lån på 50 miljarder euro som de ger till Ukraina, eftersom de finansieras av avkastningen från de frysta ryska tillgångarna.
That would be a huge blow to the EU sanctions regime and to its credibility and its geopolitical power.
Det skulle vara ett enormt slag mot EU-sanktioner, mot EUs trovärdighet och geopolitiska makt, säger Filip Lausberg. Och med den osäkerheten har man därför seriöst börjat titta på alternativ i händelse att en förlängning blockeras.
Det finns både plan B och plan C och vi jobbar parallellt med dem.
Så sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard på ett möte i Warszawa för några veckor sedan. Bland dessa B- och C-planer är ett av de mest konkreta och möjliga alternativen att Belgien helt enkelt vägrar låta pengarna som finns hos Euroclear lämna landet. Och det kan de faktiskt göra, med hänvisning till en väldigt gammal lag.
We interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun.
Ja, samma år som de allierade landsteg i Normandie under andra världskriget klubbade Belgien igenom en krigslag. Den har nu 81 år på nacken. Den har aldrig använts, men med stöd av den lagen skulle Belgiens regering med undertecknande från belgarnas kung Filip kunna stoppa överföringen av pengarna till Ryssland. Det låter simpelt, fast riktigt så enkelt är det inte.
Belgium alone cannot keep them frozen.
Ett stenkast från Euroclears huvudkontor på ett av hotellen i närheten deltar Belgiens utrikesminister Maxime Prévot på en konferens. Och han är tydlig. Belgien kan inte på egen hand hålla dessa tillgångar frysta. Det är en alldeles för stor risk som Belgien inte kan ta. Landet har sedan tidigare ett bilateralt investeringsavtal med Ryssland och skulle kunna tvingas betala stora skadestånd om Kreml tar frågan till domstol, vilket man kan räkna med. Utrikesminister Prévot vill därför se uppbackning från andra länder.
Keep them frozen thanks to an international mobilization.
Analytiken Filip Lausberg på tankesmedjan EPC ser belgiska krigslagen från 1944 som en möjlig väg framåt. Men han håller med utrikesminister Prévot. Det innebär stora risker som Belgien som ett litet land inte kan hantera utan stöd.
There is a possibility that this could become expensive.
Det kan kosta. Och andra länder skulle behöva stötta både politiskt och finansiellt, säger han.
So in that case there could be you know some sort of recompensation a compensation mechanism where other European states could support Belgium.
Hur detta skulle kunna gå till? Att Belgien skulle hålla kvar de ryska tillgångarna med uppbackning från andra länder, det är något som diskuteras intensivt just nu. Dels här i Bryssel, men också i andra europeiska huvudstäder. En källa inom Belgiens regering säger att man har satt ihop en arbetsgrupp tillsammans med Euroclear som jobbar med detta dygnet runt, vid sidan av juridiska experter från EU-kommissionen och andra medlemsländer. Men det är komplicerat och juridiskt snårigt, tillägger källan. Filip Lausberg är ändå ganska optimistisk. Till skillnad från förlängning av EU-sanktioner som behöver enhälligt stöd från samtliga EU-länder så behöver inte Belgien uppbackning av alla för att hålla tillgångarna frysta nationellt.
You see that would not require all 27 to act together, right? So it would be enough. I think if the big ones support this, if Germany, France, the UK could also provide political support.
Det räcker med att stora länder som Tyskland och Frankrike går ihop i en koalition av villiga, där man också skulle kunna få in Storbritannien, tror Lausberg.
I mean, I think most would probably be on board anyway, but you would have to discount a few, of course, including Hungary.
De flesta skulle nog komma ombord och stötta Belgien. Och visst, du skulle behöva exkludera några länder som inte vill ge stöd, såsom Ungern. Så detta skulle kunna vara en möjlig plan B, menar Philip Lausberg. Att Belgien, genom regeringen och kung Philip, uppbackade av en koalition av stora länder, skulle kunna behålla Putins mångmiljarder. Såvida man då inte lyckas med huvudspåret, plan A, att få med sig samtliga ledare på EU-toppmötet om några veckor. Och helt enkelt rulla över sanktionerna i 6 månader till.
Andreas Liljeheden rapporterade från Bryssel. Till Sverige nu i veckan var det skolavslutning på många håll i landet, och för drygt 25 000 unga så har det varit dags för studenten. Vi ska tala om dem nu och om hur framtiden ser ut för den här generationen. Etableringsåldern när människor börjar gå ut i arbetslivet på riktigt har stigit stadigt. Och kraven på utbildning har ökat. Så hur ska de här 18-19-åringarna navigera när de ska ut i vuxenlivet? Vår reporter Lotta Myrén har träffat den nybakade studenten Morgan Björn.
För engelska kan man väl använda typ euforiskt som ord. Det känns som att man vill undvika det till sådana speciella tillfällen. För det var ju väldigt skönt. Jag tycker att det är dubbelsidigt. Det känns bra på ett sätt att man liksom har fått vänner som man ändå kommer kunna vara med. Men så är det synd att man inte får träffa dem varje dag.
Det har bara gått några dagar sedan Morgan Björn sprang ut där på skolgården vid Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm. Tillsammans med klasskamraterna på samhällsvetenskaplig linje dansar och hoppar om på den tillfälliga scenen som byggts upp. Men efter 3 år i gymnasiet, 12 år i skolan, väntar nu ett helt annat, nytt liv.
Det man kanske är orolig över är väl, ja, men det är väl utbildning, jobb. Det är väl liksom, nu är väl chocken av att man liksom inte har den här bestämda platsen att vara på, inte riktigt kommit än, men när det väl kommer så blir det lite jobbigt.
För många blir det nu ett sista sommarlov innan det är dags att studera vidare eller kanske börja jobba direkt. Men hur ser framtiden ut för årets kull av gymnasiestudenter? Jag har träffat 2 forskare som ska få hjälpa till att svara på den frågan.
Världen är ju liksom stökare än den någonsin har varit efter andra världskriget.
Anders Parment är generationsforskare på Stockholms universitet.
Och det här gör ju att man, kombinationen av att det finns ett enormt utbud av saker man kan göra, studera utomlands, jobba, starta eget företag, resa och allt möjligt i kombination med osäkerheten, gör att det blir ganska mycket griller i huvudet på unga människor. Vad är det man vill göra?
Som generationsforskare och ekonomidoktor har Anders Parment tittat på hur förutsättningarna förändrats över tid och hur olika generationer ser på bland annat arbete och konsumtion.
Då söker man sig till kanske liksom sociala medier, man börjar kolla runt och googla runt och man får liksom, man blir förvirrad av alla dessa liksom valmöjligheter. Och det är jättesvårt också i den åldern, för det är så mycket saker man vill. När man blir lite äldre så inser man att man kanske inte lyckas göra allt man vill fast man har haft ett liksom bra liv ändå. Men det är svårt att inse om man är 18 eller 19 år.
Är det svårt att veta vad man vill nu?
Det är nog omöjligt. Det känns som att man ångrar sig hela tiden. Nu har ju jag har väl ändå någonting jag vill göra, men det känns som att jag hela tiden byter lite grann fokus på vad jag vill göra. Det blir lite svårare att planera ifall man inte själv vet vad man vill göra. Och jag tror det är väl inte någon, väldigt få av dem jag känner som har någon liksom exakt grej de ska göra i höst.
Morgan berättar ju att det är svårt att veta vad man ska göra och inte blir det lättare av att arbetsmarknaden är tuff och i ständig förändring. Johan Westerman är forskare i sociologi med inriktning på arbetsmarknad vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier. Och något som han sett i sin forskning är att det ständigt krävs mer och mer utbildning, som till exempel från universitet och högskola, för att få jobb. Men inte nödvändigtvis för att själva arbetet kräver just den nivån av utbildning.
De har att välja på någon som har genomgått en utbildning, en högre utbildning, och visat att den kan det. Så kanske den i det skedet väljer den personen över någon som inte gått en högre utbildning. Så i det fallet så blir det väldigt rationellt för en ung person som ska in på arbetsmarknaden att gå igenom en utbildning för att visa att man har den förmågan och göra sig mer så att säga attraktiv i arbetsgivarens ögon. Även om man kanske inte har nödvändigtvis vill uppnå ett jobb som sedan exakt stämmer överens med den utbildning man har gått.
Det känns synd. Jag tycker att det borde ju finnas. Jag tycker att det är viktigt att de som kan arbeta bör väl arbeta. Och om det finns massa nyexaminerade gymnasiestudenter eller vad det heter, så borde ju de liksom rimligtvis ha någonting att göra. Det borde ju bara gynna allihopa. Men jag kan ju förstå att man hellre tar den som kan lite mer, även fast det kanske inte är rätt sak, över den som nyss har gjort klart gymnasiet liksom. Det är inte konstigt egentligen.
Men tänker du att det kommer att ta längre tid för dig och dina kompisar att komma in på arbetsmarknaden, bli etablerade än tidigare? Känner du igen den bilden?
Jo, det gör jag. Jag tänker att det absolut kommer att ta längre tid för de flesta. Att man har sökt ett par hundra jobb och har ett helt okej CV med sig och ändå inte får någonting. Det kan ju vara lite jobbigt för ens självförtroende. Det tror jag många känner igen sig i.
Etableringsåldern där 75% av en årskull har börjat förvärvsarbeta har blivit högre. Från 20 år 1990 till 29 år enligt den senaste mätningen som visserligen har några år på nacken. Det här visar statistik från SCB. Men vad kan det då innebära att det tar längre tid och krävs mer utbildning för att komma in på arbetsmarknaden? Johan Westerman som forskar på arbetsmarknad får svara.
För individen så kanske man inte upplever det så här så mycket annan grad än att etableringstiden blir längre än man får räkna med att det tar längre tid att etableras på arbetsmarknaden. Men för samhället så kan det givetvis bli som en ond spiral där varje ny generation måste så att säga vinna över den tidigare generationen för att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Om generationen tidigare gått en högre utbildning så förskjuter normerna för hur lång etableringstiden ska vara och för hur länge man ska vara i utbildning. Och det medför ju den här att varje ny generation så förskjuts den här tiden framåt då.
Så utmaningar med arbetslivet, att hitta sin plats på arbetsmarknaden, ekonomin där många känner stress, ökade klyftor och olika förutsättningar, men allt handlar inte om pengar. Generationsforskare Anders Parment.
Människor har ju alla tider försökt sträva efter någonting som att liksom gå framåt och liksom få det lite bättre än sina föräldrar och kanske bo på ett liksom lite bättre ställe. Men nu så exponeras det ju så oerhört hårt så att människor blir ju väldigt, vare sig de vill eller inte, väldigt statusmedvetna. Och de vet liksom vad som är inne. Och det här skapar liksom en stress och press som gör att man hela tiden försöker liksom, vill vara in och rätt och säker. Särskilt om man är ung och lite osäker på sig själv och vad man vill.
Men har det stannat upp det där då att unga idag inte självklart får det bättre än sina föräldrar?
Det där är ju en lång diskussion om man får det bättre än sina föräldrar eller inte, och man mäter ju ofta det här i liksom termer av BNP-utveckling och hur liksom dyr bostad man har råd med. Så här. Det där är liksom lite teknokratiskt. Jag tänker att livskvalitet handlar också om upplevelser och man liksom känner själv. Så jag kanske har mindre pengar i strikt mening än mina föräldrar, men jag upplever ändå att jag har liksom bättre livskvalitet.
Tillbaka till Morgan Björn. Hemma hos honom i fönstret hänger gula och blå ballonger. På bordet ligger hans studentmössa i en vit skyddande påse. Och här vid köksbordet talar vi om framtiden, för han ser ändå positivt på den.
Man kan ju hoppas på olika grejer. Bara för mig själv så hoppas jag att jag kan komma in på den utbildning jag vill komma in på om ett år eller två. Det hade varit supertrevligt. Jag hoppas att jag kan flytta hemifrån. Och för världen hoppas jag att det blir färre konflikter. Det är en väldigt bred sak att hoppas på. Men det känns som att det är så dåligt att det kan ju bara bli bättre, hoppas jag.
Nybakade studenten Morgan Björn där, reporter var Lotta Myrén. Nu en krönika av Nina Worms.
Hur väljer vi teknik och hur väljer vi bort den? Det är en viktig fråga, men ganska svår att svara på. Den kan ha olika skalor. Man kan fundera på hur vi som samhällen väljer och väljer bort teknik. Och man kan undra över hur individer gör. Förmodligen framstår själva väljandet för många som aktivt, medan att välja bort bara händer. Så är det egentligen inte. Men resultatet av att välja ut något är ju mycket mer påtagligt än frånvaron av något som man avstod ifrån. I den digitala världen är det lite annorlunda. Där kan man visserligen räkna skärmar och apparater, men program och applikationer i datorer och telefoner är inte så tydliga. En del program kommer i klump. Man får ett helt paket. Kanske för att det är ekonomiskt fördelaktigt. Kanske för att arbetsgivaren har bestämt det. Andra har man av gammal vana. Och åter andra för att någon annan har det. Någon som man vill ha kontakt med. Tidigare har ett teknikval i stort sett inneburit att man vet vad man har valt. Och att det därmed är klappat och klart. Men i den digitala miljön är det inte så. På många sätt är det väldigt bra. Det går ju att så att säga laga digital teknik genom uppdateringar och buggfixar. Ibland kommer det nya så kallade funktionaliteter med. Och här börjar det bli intressant. Vad kan vi egentligen välja? Själv är jag just nu upptagen med att förstå hur jag ska kunna välja bort vissa AI-lösningar. Det är inte det lättaste. Ett exempel är digitala möten. Även om antalet har minskat sedan pandemin har jag fortfarande sådana. Och sedan en tid tillbaka zoomar kameran in mitt ansikte utan att jag har bett om det. Och framförallt utan att jag vill det. Det visade sig rätt svårt att ta bort. Efter mycket om och men förstod jag att det var den nya datorn som hade en inställning som gjorde att datorns kamera zoomade in på mig, trots att jag använde ett webbaserat program. Den funktionen gick faktiskt att slå av. Svårare är det med en mycket använd sökmotor som nu för tiden skapar sammanfattningar och lägger överst bland sökresultaten. Här verkar det inte finnas någon valmöjlighet utan funktionaliteten är numera inbyggd. Vill jag bara ha träffarna och inga AI-genererade sammanfattningar får jag vackert byta sökmotor. Det reser en annan intressant fråga. Kan jag som individ ställa krav på en tjänst som jag inte har betalat för? Det vi brukar kalla gratis. Och plötsligt handlar det inte längre bara om mina individuella val, utan om vad samhället väljer och väljer bort. Skalorna flyter ihop och frågor om vilket samhälle vi vill ha inställer sig. Det liknar lite diskussionen om satellit-tv på 1970- och 80-talen när vi skulle kunna få väldigt många kanaler och alla inte tyckte att det var bra. Förespråkarna påminner om att det trots allt finns en av- och på-knapp på tvn. Motståndarna menade att frågan var större än så och handlade om samhällets mediesystem. En vanlig berättelse så här i efterhand är att de tekniska möjligheterna avgjorde och i praktiken bestämde. Riktigt så enkelt var det inte. Teknisk förändring skedde inte av sig själv. Men det betyder inte att till exempel stater därför skulle ha haft full kontroll och lätt kunnat välja bort eller välja. Det gäller även idag. Utvecklingen av AI pågår visserligen på många ställen, men den riktigt betydande kapaciteten har bara några få privata företag. Det gör förstås frågan om valfrihet särskilt utmanande, både för samhällen och individer.
Och krönikör var Nina Worms. Nu är det dags för panelen, idag med Veronica Palm från Norrländska Socialdemokraten som är med oss på länk. Mattias Svensson från Moderata Svenska Dagbladet och Samar Al-Nahir från Rödgröna Dagens etc. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Under veckan så har flera incidenter inträffat där politiker blivit hotade eller trakasserade på olika sätt. Mest uppmärksammat blev det att aktivister tog sig in i trappuppgången hos utrikesminister Maria Malmö Stenegard och satt upp affischer där. En sverigedemokratisk riksdagsledamot blev aggressivt konfronterad utanför riksdagen och i torsdags beslöt polisen att tillfälligt förbjuda tillträde för en demonstration som fick flytta en bit bort från riksdagens huvudentré. Jag undrar, håller Gaza-protesterna i Sverige på att spåra ur, Veronica Palm?
Nej, skulle jag säga.
Mattias Svensson?
Ja.
som är Al-Nahiri?
Nej.
Ja, säger Mattias Svensson. På vilket sätt?
Redan från första början, det här började ju med Hamas terrordåd, så var man ute i bilkaravaner och viftade just med den palestinska flaggan. Och den typen av inslag, liksom en väldigt självrättfärdig övertagande av scener som är ämnade för demokratiska samtal. Det handlar om möten, det handlar om universitet, platser och nu senast över riksdagen. Man tar över på ett sätt som inte syftar till liksom dialog, samtal, utan till kontroll.
Kontroll, sa han nämligen.
Nej, men jag håller med. Jag har själv kritiserat delar av liksom, de här protesterna och innehållet i dem. Samtidigt måste jag säga att protesterna är en del av demokratin. Det är väldigt bra att människor kanaliserar sin vrede och att den har samlat breda protester. Så det är någonting positivt, tycker jag, man ska vara stolt över. Sen kan man vara överens om att hembesök inte är okej, varken strategiskt eller politiskt. Men att över 600 dagar har människor protesterat och samlat massa människor, det har inte gått för långt. Det är en del av demokratin.
Mm. Veronica Palm, du sa också nej, men jag tyckte du hade en liten tvekan, eller?
Nej, jag skulle nog snarare, alltså naturligtvis så ska inte någon hotas eller hatas eller bli utsatt. Det är inte så vi jobbar i en demokrati. Men protesterna som sådana tycker jag har gått, ja, inte för långt, utan snarare tvärtom. Alltså det pågår en frukt, alltså Gaza är helvetet på jorden. Barn slaktas, civila fördrivs, svält används som vapen, det pågår ett folkmord framför våra ögon. Jag skulle snarare vilja se mer protester, och precis som Sumer säger så är det ju nu, det har hänt någonting i gatubilden. Förutom det extrema så har det också blivit bredare demonstrationer, större uppslutning och uppenbart, eftersom regeringen vägrar att återstarta stöd till UNRWA, att vi inte bryter handelsavtalen, så behöver protesterna snarare gå längre. Inte i våldshandlingar naturligtvis, men i breda folkliga protester som är värdigt en demokrati.
Mattias Svensson.
Ja, jag tycker det är talande här att det kommer till, regeringen ger alltså dubbelt så mycket bistånd för att undsätta de nödlidande, men då försöker man göra det till en konflikt och sådär. Och det är precis den typen av glidningar på sanningen och propaganda och annat som leder till en eskalering, polarisering, som gör att över hela Europa så är judar otrygga på grund av extremerna. Det är som Sumar säger, väldigt mycket är legitima protester från människor som är engagerade i en politisk fråga, men man saknar ju samtidigt omtanken om människor på båda sidor i denna konflikt.
Jag tänkte fråga, statsminister Ulf Kristersson hävdar att en del av ansvaret vilar på partierna till vänster. Ansvaret då när det gällde, som jag minns det, framförallt intrånget hos utrikesministern. Han menar att partierna till vänster piskar upp stämningen, som han uttryckte det. Mattias Svensson, håller du med statsministern här?
Det finns ju den här typen av glidningar. Man låtsas att indraget stöd till en organisation som ju då har samarbetat med Hamas blir liksom en prestigefråga. Om man låtsas och får det att låta som att det är indraget bistånd. Det är ju västvärlden som stöder människor i Gaza, vilket ofta inte framkommer.
Mm. Men det här med att piska upp stämningen, Veronica Palm?
Nej, jag måste korrigera, Mattias. Du beskriver det ju som en organisation som har samarbetat med Hamas. Det som det är ett FN-organ som är de enda som har den praktiska möjligheten att få förnödenheter in i Gaza på plats till folket. Det måste ändå vara det viktigaste. Ett FN-organ, inte vilken organisation som helst.
Det jag var ute efter här var ifall partierna till vänster har något ansvar för att diskussionen har blivit så pass som den har blivit, som statsministern menar.
Vi har naturligtvis alltid ett ansvar allihopa. Alla politiska företrädare, nu är inte jag det längre, men alla politiska företrädare har ett ansvar för att hålla en civiliserad och demokratiskt samtal. Idag i Sverige så är den här frågan, alltså den blir politisk. En fråga som handlar om humanitär hjälp till ett folk som slaktas blir ett politiskt slagträ. Det är ett problem för den politiska debatten. Så eller för folket.
Om vi går tillbaka till Sverige och protesterna, så har faktiskt alla ett ansvar, alla partier. Och jag tycker Sverigedemokraterna och Moderaterna har också hetsat mot de här palestinska demonstrationerna. Man sprider bilder på privatpersoner i sina sociala medier. Och man är väldigt aggressiv i tonen. Och man ska inte glömma bort att i augusti så försökte faktiskt en man köra över en demonstration i Borås. Och det visade sig att han hade lite kopplingar till högerextrema. Så att det finns ju det här upptrappade tonläget skapar ju en otrygghet för alla. Så att i så fall har alla ett ansvar.
Gott. Hörrni, vi byter ämne. Regeringen föreslår en grundlagsändring som skulle göra att regeringen får större maktbefogenheter vid allvarliga kriser i fredstid. Till exempel vid terrorattentat, kärnkraftsolyckor eller omfattande smittspridning av någon svår sjukdom. Och i exceptionella fall så skulle beslut om tillfälliga åtgärder kunna tas av regeringen utan att riksdagen först godkänt dem. De flesta riksdagspartier står bakom förslaget medan vissa remissinstanser har uttryckt oro. Så jag undrar vad panelen tycker. Är det bra att regeringen får mer makt i allvarliga krislägen? Mattias Svensson?
Nej.
Somar Al-Naher?
Nej.
Veronica Palm?
Kanske.
Men nej, säger Somar.
Nej, men den här regeringen har gått fram med väldigt många förslag på väldigt kort tid. Allt från spionerilagstiftningen till, ja, man måste vara vaksam när det gäller sådana här beslut som också sker med sån takt och utan någon större debatt. Och det är i tid av oro som många regeringar genomför sådana här försämringar. Och det ska vi vara vaksamma mot.
Mm. Samtidigt bakgrunden till det här förslaget i pandemin när det blev rätt tydligt att Sverige saknar regler för hur landet skulle styras under allvarliga kriser. Med tanke på det, Mattias Svensson.
Men erfarenheten av pandemin är ju att Sverige klarade sig mycket bättre än många andra länder där staten hade mer långtgående befogenheter och låste in sin egen befolkning. Man sliter fortfarande med det misstro och annat som kommer. Det här är en lagstiftning som är otydlig med vad som är en kris, men väldigt generös med vilka befogenheter man ger. Det är öppna för ett dekretstyre i nödläge, vilket är precis vad Trump-regimen nu sitter och utnyttjar. Det här är en lagstiftning som inte löser några problem, men som riskerar att förstärka precis alla samtidens problem.
Veronica Palm.
Ja, men alltså jag ser problem. Det ska jag säga att jag har inte läst i detalj i utredningen och jag kan faktiskt inte fråga speciellt bra. Men jag ser ju, både förstår kritiken och ser både det Mattias och Somar säger. Det är problematiskt och kanske inte saken i sig. Jag tillhör de som tycker att vi behöver kanske spetsa verktygen för att kunna hantera och vid extraordinära händelser. Men däremot så behöver det verkligen omgärdas med ett regelverk som gör att man vet när det upphör. Nu har jag förstått att det är 3 månader och sen ska det beslut i efterhand i riksdagen. Det kanske behöver vara ännu tydligare. Men däremot att det sker i, lite som Mattias säger, i en situation där allting är i gungning, där fler och fler demokratiska verktyg vrids ur händerna. Alltså vi har regeringsföreträdare som ifrågasätter strejkrätten, sympatirätten för strejker, folkbildningen får mindre pengar, oppositionens pengar stryps, fri media. Alltså, i den kontexten så är det oroligt, men alltså får man vara sådär med sig och säga kanske?
Man får säga kanske och vi går vidare till nästa fråga. I onsdags var det vårens sista partiledardebatt i riksdagen. I samband med det så var det också avtackning av Liberalernas Johan Persson och killen vid grillen checkade ut efter drygt 3 år som partiledare. Har Persson satt några betydande avtryck som partiledare som har Anna Her?
Ja.
Veronica Palm?
Ja.
Mattias Svensson?
Nej, tyvärr.
Alla ler lite grann, kan jag berätta för publiken när de svarar här. Veronica Palm?
Ja, alltså, ja, men jag tror att han önskar att han hade fått sätta det där killen vid grillen, korvmannen, avtrycket. Tyvärr så tror jag att han kommer, kanske inte direkt, men om ett tag blir ihågkommen som den som suddade ut varje röd linje han satte upp, som släppte in den extrema högern i regeringskansliet, som, vad ska man säga, sopade ut de sista resterna av liberalism. Och det ledde till, alltså han är ju smart på så vis att han avgår nu. För det har lett till att de har legat en bra bit under 4% under i princip hela hans tid.
Mattias Svensson?
Det är ju en tid som verkligen skulle behöva liberala krafter. Alltså allt ifrån liksom utvecklingen i världen som nu i snart 20 års tid har gått mot ökad auktoritärt styre, mindre demokrati, grundläggande fri- och rättigheter. En utblick på den typen som gärna ser Europas styrkor, vilket vi inte minst blir tvungna till när USA sviker. Vi är liksom den här bastionen av förnuft och frihet i världen fortfarande. Att inte kunna ta vara på den typen av strömningar utan istället blir ett parti för prusiluskor som vill moralisera över skärmar, det är väldigt fattigt.
Nej, men han kommer bli ihågkommen som... Alltså han lämnar ju efter sig ett parti där ingen vill ta över. Ingen vill bli partiledare. Och väljarna är inte intresserade av partiet heller tydligen. Så att jag menar, vad är vunnet av den här... Liksom, att han har baxat in i tid och samarbetet. Vad har Liberalerna vunnit? Vi har snarare istället som land förlorat faktiskt på att inte ha ett parti som försvarar liberala rättigheter. Men man ska säga att det inte bara är Perssons fel. Partiet har gjort det här vägvalet gång efter gång. Man valde Nyamko Sabuni istället för Ullenhag. Man valde vem det nu var mot Birgitta Olsson. Alltså man har hela tiden valt det här mer auktoritära vägen och nu är vi här. Och ingen fattar vad Liberalerna eller gamla Folkpartiet är till för.
Rätt tuffa recensioner av Liberalerna här måste jag säga. Perssons efterträdare ska ju tillsättas om några veckor enligt plan, men enligt uppgifter till Expressen så har de möjliga kandidaterna Romina Pourmokhtari, Erik Ullenhag och Lotta Edholm alla tackat nej, och det diskuteras eventuellt om det ska bli en paus i diskussionen om partiledare. Kommer Liberalerna hitta någon som vill leda partiet?
Det är så sorgligt det där. Jag tycker både Mattias och Sumar säger kloka saker kring att det... Alltså Mattias beskrivning av att vi har ingen som håller liberalismen. Och det kan ju tyvärr bero på att liberalismen, tycker jag är jättetyvärr, inte är speciellt populär. Jag tror inte de... Alltså, vem vill ta över? Vem vill ta över när de har legat på 2,5%? Vem vill leda in i den valrörelsen och vara
mycket
den
kort,
som...
Mattias Svensson, vem?
Det finns ju fantastiska möjligheter just därför att det finns ett sånt behov av liberalism. Så jag tycker inte egentligen, och just liksom att ta över när partiet är på 2%, det kan ju i stort sett bara gå uppåt. Så det skulle jag inte vara jättebekymrad över.
Och det får bli slutordet i panelen. Tack Veronica Palm, tack Mattias Svensson, tack som är Anna Her. Det här är Godmorgon Värld. Om några minuter är vi tillbaka efter Ekonyheterna.
Ekonyheter. Irans revolutionsgarde bekräftar att flera höga befälhavare dödats i israeliska attacker under dagen. Bland annat underrättelsechefen Mohammad Kassemi. Något som också Israels premiärminister Netanyahu tidigare sagt. Irans hälsoministerium uppger att totalt 224 personer har dödats och nära 1300 skadats sedan de israeliska attackerna inleddes i fredags. Medan 14 personer har dödats och runt 400 har skadats i Israel. Samtidigt rapporterar nyhetsbyrån AFP att Iran har sagt till medlare från Qatar och Oman att inga förhandlingar kommer att ske medan attackerna pågår. Och med anledning av den upptrappade konflikten ska EUs utrikesministrar mötas på tisdag för att diskutera händelseutvecklingen. Grönland är inte till salu. Det sa Frankrikes president Emmanuel Macron ikväll under ett besök i den grönländska huvudstaden Nuuk.
Greenland is not to be sold, not to be taken.
Ja, den franska presidenten rev ner applåder bland åhörarna i Nuuk, dit han kommit för att visa franskt och europeiskt stöd efter president Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över Grönland.
Let me tell you very directly that you are not alone.
Under mötet i Nuuk träffade Macron Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands nyvalda regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och den franska presidenten pratade om ökat samarbete inom ekonomi, energi, försvar, utbildning och forskning. Macron avslöjade också att Frankrike planerar att öppna ett generalkonsulat i Nuuk och att Europa är berett att investera i Grönland. Macron flyger från Grönland till G7-toppmötet i Kanada där han bland annat kommer att träffa president Trump. David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
I USA överväger Trump-administrationen att införa inreseförbud för medborgare i ytterligare 36 länder. Det visar interna dokument som Reuters tagit del av. Bland annat berörs medborgare från Kambodja, Kongo och Egypten. Tidigare i juni så beslutade Trump om ett inreseförbud för medborgare i 12 länder för att skydda USA från vad Trump kallar utländska terrorister och andra säkerhetshot. Svenska kommuner som blir erbjudna en stor industrietablering bör tacka nej. Det skriver regeringens tidigare samordnare för samhällsomvandlingen i norr, Peter Larsson, på DN Debatt. Han menar att det är ett systemfel i hur ansvar, befogenheter och ekonomisk risk är fördelade, där kommuner står för stora investeringar medan staten tar det mesta av överskottet. Peter Larsson vill istället se ett system där staten axlar ett övergripande ansvar. Polisen har gjort en kartläggning av var i Sverige unga personer begår brott. Johanna Kindgren är analytiker på polisens nationella operativa avdelning, NOA.
Av hela Sveriges yta så är det 0,02% som står för de mest påtagliga problemen med ungdomsbrott. Då kan vi jobba med det. Med de platserna. De andra kanske också behöver en del uppmärksamhet, men det här är ju de vi behöver prioritera.
Hennes kartläggning kan fungera som ett underlag för polisen lokalt på olika håll i landet. Det förebyggande arbetet som traditionellt fokuserar på individer kan stärkas genom att det kompletteras med fokus även på platser. För även om en allt större del av rekryteringen av unga till kriminalitet sker i digitala miljöer, så sker fortfarande rekrytering även på fysiska platser, enligt Johanna Kindgren.
Så det är nästa steg, att varje lokalpolisområde identifierar och gräver i vad problemet består i och sen vidtar ut åtgärder, identifierar åtgärder efter det vad som skulle kunna lämpa sig i just det området.
Reporter Simon Andrén. Så sport, stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis slog ikväll sitt eget världsrekord vid Diamond League-galan på Stockholms stadion. Så här lät det i Radiosporten.
Mondo Duplantis, de sista stegen, sänker staven, hoppar upp där och han...
Ja!
Han är över! Och för första gången noterar han ett världsrekord i Sverige! Han gör 6,28 direkt i Stockholm!
Säger Radiosportens Alexander Lundholm. Så vädret, imorgon passerar regn bort österut över Götaland och Svealand och följs av minskad molnighet. I Norrland mest moln med regn, men i de sydligaste och nordligaste delarna kan det bli en del sol. Temperatur från i söder 20-25 grader, i norr mellan 15 och 20 grader. Ekot klockan 11 med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Irans kärnenergiprogram, hur mycket finns kvar efter Israels attacker och vad händer med Gaza när omvärldens fokus flyttas? Det blir satir med Radioskugga och sen om mötet mellan en svensk stjärnfotograf och en svensk stjärnregissör som gett klassiska bilder ett nytt liv. Och så om Öresundsbron som kanske inte rått bot på dansk-svenska fördomar.
Det kommer fler och fler berättelser om att svenska udda på danska sidan och motsvarande. Så på sätt och vis så har ju bron, den har ju aktualiserat det här med att vi skiljer oss åt.
I år fyller bron 25 år. Sist ett kåseri av Augustin Erba.
Eftersom jag är en vuxen människa har jag slutat köpa maskiner som man måste rycka igång. Att rycka i ett verktyg och dra igång gräsklippare, motorsågar och båtmotorer, det är primitivt.
Välkommen till en timme till med Godmorgon världen. Jag heter Nina Benner. Och vi ska tillbaks till Mellanöstern och konflikten mellan Israel och Iran som just nu är hela världens fokus. Med oss nu Cecilia Udén, vår korrespondent i Kairo. God morgon, Cecilia.
God morgon.
Cecilia, vi har hört om skadeläget tidigare under morgonen. Har det skett någon ytterligare utveckling nu på förmiddagen?
Nej, det har ju varit en skräckfylld och våldsam natt både i Israel och Iran. Och som vi har hört så har 10 människor dödats i Israel under natten, i Iran 60 människor. Och under förmiddagen har Israel utfärdat evakueringsvarningar till människor i Iran som befinner sig i närheten av atomenergianläggningar. Under natten har man också attackerat försvarsministeriet i Teheran, oljedepåer och gasfält. Vilket anses tyda på att Israel har vidgat målet, att det inte enbart handlar om atomenergiprogrammet utan också om Irans ekonomi och regimens överlevnad. Och det finns obekräftade uppgifter om att delar av den iranska regimen har börjat fly. Det här kan röra sig om propaganda, men många bedömare menar att regimen känner sig existentiellt hotad.
Och det skulle ju vara en väldigt stor utveckling. Vad skulle det innebära ifall det stämmer det där?
Ja, det är svårt att säga om det överhuvudtaget stämmer, men faktum är att regimen är mycket hårt trängd eftersom hela den iranska motståndsaxeln, så kallade motståndsaxeln med alla proxyarméer, är så försvagad att Iran nu måste se om hur regimen helt enkelt ska överleva. Och så känner man sig också lurad eftersom Iran inte trodde att Israel skulle gå till attack medan det pågick förhandlingar mellan USA och Iran. Och där togs man på sängen av Israels mycket imponerande teknologiska underrättelsemässigt skarpa attacker där man överraskade Iran och ledande personer inte ens hade tagit skydd under denna natt utan kunde dödas i underjordiska kommandocentraler, stora delar av ledarna för revolutionsgardet till exempel.
Mm. Ja, för Israel har ju framför allt riktat in sig på Irans kärnenergiprogram. Eftersom man menar att Iran är på väg att kunna tillverka kärnvapen. Israels militär har dödat, som du sa, både framstående kärntekniker, de har bombat kärnanläggningar. Alltså, vad vet vi idag om hur stor skada Israel har lyckats orsaka på Irans kärnenergiprogram?
Det vet vi egentligen inte och det görs olika bedömningar av detta. I Israel menar man att man har orsakat stora skador på till exempel atomenergianläggningen i Natanz. Andra bedömare menar att skadorna är ytliga och att Israel vet att man inte kan komma åt de viktiga anläggningarna som ligger djupt ner.